Nyhetsveckan med Ingrid och Maria.
Då ska ni känna er väldigt välkomna till nyhetsveckan nummer 20. Och idag så ska vi prata och ännu mer om Sveriges Televisions mörkläggning av de fruktansvärda Marokkomorden, om terrordåd som har avvärjts och lite annat smått och gott. Hallå Maria!
Hallå Ingrid, vilka deppiga teman mitt så här i jultider.
Ja, verkligen. Jag tänkte på det när jag var ute på min promenad, så lyssnade jag på lite av, de hade satt ihop någon sån här Jordan Petersons bästa. Och det var det med flera liksom, när han pratade, vet, han blir så rörd ofta när han berättar om hur många människor som säger att han har hjälpt dem att få ordning på sina liv. Och han tjänar massvis med pengar. Han drar in, vad sa han, $200,000 i månaden.
Oj, ja.
På böcker och föreläsningar och allt vad det nu är. Och så tänkte jag så, ja, vad är det du gör? Vi tjänar nästan ingenting på att bara skrämma upp folk hela tiden.
Vi borde köra lite mer positiva nyheter för att kanske tjäna mer, menar du, eller?
Ja, alltså jag tänkte i alla fall så att det var skönt att få jobba med någonting som folk blir så uppbyggda av. Alltså det tråkiga med det vi gör, det är ju att för att vi ska kunna bygga upp någonting så måste vi först se till att folk begriper hur illa läget är, och då blir det rätt mycket sånt där som är dystert. Men vi ska verkligen göra allt vi kan för att under 2019 hitta många sådana där saker på när svenskarna, som vi hade då för någon vecka sedan, att nu vaknar svenskarna, det här med att folk faktiskt reagerar på olika sätt och vis.
Och vi har försökt att lägga oss vinn om det ju, framförallt tror jag vad det gäller våra artiklar på ingridomaria.se, att även hitta lite, vad ska man säga, uppiggande, lite vita piller också mitt i allt det svarta.
Ja, men så är det. Och vi ska bli ännu bättre på det nästa år, tycker jag vi lovar. Det är vårt nyårslöfte.
Det är vårt nyårslöfte. Fler vita piller.
Ska vi börja med donationerna?
Jag skulle precis säga, apropå vita piller, donationer.
Ja, precis. Ja, jag kör igång. Vi börjar med swisharna som vanligt, de som oftast skriver med meddelandet till oss. Lotta 100 kronor, god jul. Rosie 200, god jul och gott nytt år, kram. Patrik 500, god jul från Värmland. Mikael 200, han skriver IOC, DFS, Svegot, nu hit. Nåja, pengarna gör nytta.
Det gör de.
Ja. Anders 100, god jul. Johan 200, sponsring från Johan Olsson den tredje, god jul. Han är vi ju Twitterkompisar med.
Ja.
Ulf 100, god jul. Per 150, god jul. Tack för bästa podden, utropstecken. Olof 100, tack, ni behövs verkligen. Josef 200, Ulf B 600, tack. Oj. Så hjärtligt Uffe. Erik 100, och han har ett mystiskt budskap som låter så här: vita pillret med Kristoffer Järnbraxen Dullny. Jag vet inte hur vi ska tolka att han ger oss pengar för att hylla Dullny.
Kan det vara vårt envisa sjungande?
Hallå? Ja, kanske det är du. Ja. Anonym 100 skriver bra kämpat, och Magnus ger oss 500 kronor.
Tusen tack allihopa.
På PayPal har vi fått in Martin 50, Per 30, Stefan 100, Mikael 50, Johan 100, Joel 100, Andreas 100, Paul 100, Malin 100. Och bankgirot har vi Claes 55, Andreas 30, Ove 40, Gudmunder B 200, Anki B 300, Annette 200. Tack alla kära lyssnare.
Stort nyårshurra och fyrverkeri för er allihop som har hjälpt oss under hela hösten. Vi är så oerhört tacksamma och vi hade ju fått lägga ner för länge sedan om det inte hade varit för er. Men vi hade tänkt komma med ett litet, vi tänkte göra ett litet experiment denna veckan, eller hur, Inge?
Mm. Ja, precis. Det var en natt när jag låg och slängde mig i sängen och inte kunde sova. Så plötsligt så fick jag en idé. Vi har ju pratat om det många gånger, om att det är bara en liten del av lyssnarna som donerar. Dels för att man kanske inte tycker man har råd, men också för att man tänker att men det är så många andra som gör det och jag gör det någon annan gång. Mm. Men då slog det mig så här. Om vi nu skulle uppmuntra alla som lyssnar på det här programmet, alla utan undantag, att swisha 10 kronor.
Ja.
Och vi ligger ju nu och snittar på 4000 lyssnare på varje program.
Mm.
Det skulle innebära att vi fick in 40 000 på en vecka. Ja. Och det hade varit en så fantastisk start på det nya året. För nu är det, som Magdalena Andersson så berömt har sagt, nu är det tomt i ladorna. Och det är ju lite varje månad alltså. Och jag menar, jag vet att det har varit jul och det är nyår. Och liksom, alltså pengarna ska räcka till mycket. Men alla har råd att swisha 10 kronor. Alla har det.
Vi tänkte det kunde vara, alltså ni som vill swisha mer. Ni får ju hemskt gärna göra det naturligtvis. Ja,
ni förbjuder ingen att swisha mer.
Absolut inte, det vill vi understryka. Men jag tror att vi tänker mycket så här. Att vi vänder oss framförallt till er som brukar lyssna på oss och som gillar oss men som kanske inte donerar. Att kan inte ni, alltså bara som ett kul experiment, hur många av er kan vi få att swisha 10 kronor?
Mm.
Eller sätta in på bankgiro eller PayPal givetvis.
Ja, jag säger att swisha för det är så mycket lättare. Men om man inte har det så kan man givetvis göra det via bankgiro eller PayPal också. Men det är himla lätt. Men nu kanske inte alla har swish. Men med det, i det snart kontantlösa samhället som Sverige är så har väl alla det nu för tiden?
Nästan alla, fast det finns en del sån här teknik bakåtsträvande, typ min man och lite annat. Människor i min omgivning som faktiskt inte har Switch. Och då går det givetvis bra med PayPal eller bankgiro. Men vi uppmanar er nu att snälla alla ni som inte brukar donera. Kan inte bara testa och donera en 10? Så ser vi hur långt det räcker.
Ja, vi kanske får ägna hela nästa program åt att läsa upp alla som har donerat.
Det gör vi gärna.
Och vi kallar det nyårstian. Mm. Det var lite käckt sådär. Och om man då inte vet, jaha, men var hittar man det? Hur vet jag vad jag ska donera? Jo, då finns det på vår hemsida, ingenomaria.se. Det finns också på YouTube, om man nu lyssnar där, eller om man lyssnar på Podbean, så står alla uppgifterna där.
Mm. Liksom i de här, det som kallas show notes, som är på YouTube, är det under bilden.
Mm.
Förra veckan hade vi en bild av Stefan Löfven i fängelse. Denna veckan är vi tanken att vi ska ha en bild av de stackars mördade flickorna i Marocko.
Mm.
Flickorna. Under där så ligger det, så kan man trycka på visa mer, så fälls det ut liksom en hel meny med uppgifter om det som hur man donerar och så vidare till oss, och också med en massa länkar som vi har lagt till saker vi pratar om idag.
Ja, om man vill gräva ner sig ännu lite mer i det vi säger så finns länkarna till alla nyheter som vi pratar om. Sen vill jag också säga det, vi berättade i förra veckan att jag har blivit avstängd från Facebook igen. Och det är ju typ 3 veckor kvar på det nu. Men någonting som jag tycker, Facebook som är så himla snabba på att blockera folk. Varför kan de inte ha någonting så att det syns på sidan att denna människan är blockerad?
Mm.
Jag vet, jag får ju hundratals människor som skickar meddelande till mig via Messenger varje dag. Och jag kan inte svara och de vet inte att jag är avstängd. Kunde det inte vara en stor röd skylt? Avstängd!
Ja, man tycker att det kunde ligga ett meddelande att denna sida eller denna användare är för tillfället inaktiverad eller någonting. Hur svårt kan det vara?
Det är precis att de inte vill att folk ska veta det. Men det är ju, alltså jag tycker det är jobbigt för att jag blir helt förtvivlad över alla dessa människor som skickar olika tips till mig eller glada tillrop. Och så kan jag inte svara, så tror de att jag bara sitter och är sur och inte svarar folk.
Du är ju ofta sur så att det... Nej, alltså jag har ju försökt att informera dina Facebook-vänner, men det är jättesvårt, därför att även om jag skriver i din logg på din wall, Facebook-wall, så är det bara en liten bråkdel av dina vänner som ser det.
Mm.
Det är om man har den sorteringen på Facebook så att allting som händer på din sida ska komma upp först och så vidare. Annars har de flesta så snabba flöden och så mycket Facebook-vänner så att man ser inte, du får inget meddelande om att någon annan har skrivit på Ingrids wall.
Nej, 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 naturligtvis inte. Och jag menar dessutom så är det så att man går ofta inte in på någon sida när man ska skicka ett meddelande utan man trycker bara på nytt meddelande och så skriver man in vem man vill skriva till.
Mm, mm. Men å andra sidan, många av dina vänner bör ju vid det här laget vara på det klara med att du är avstängd mer än du är påkopplad. Så att nästan.
Ja.
Men nästa gång du blir på så har du lovat mig att hålla dig i skinnet.
Ja, men det har jag ju gjort på sista tiden också. Det var bara det att jag inte visste att man inte fick skriva IQ eller låg IQ.
Det kunde man ju räkna.
Undrar vad det hänt om man har skrivit att det är kanske för att de har så hög IQ. Jag har hört att hög IQ gör folk mindre empatisk.
Ja, det var det ju någon lyssnare som argumenterade för.
Ja, alltså det, och det är inte helt solklart hur det är. Men alltså, jag menar att de flesta studier jag har läst visar ju att man, alltså, ju lägre IQ du har, det är inte så att bara för att du har lågt IQ så är du oempatisk. Vi ser på människor med Downs syndrom. Mm. De är oftast otroligt vänliga, gulliga, rara på alla sätt och vis. Mm. Och det finns människor, psykopater, kan ofta vara högintelligenta och bli seriemördare. Så alltså, det är inte så lätt att ju lägre IQ, desto lägre empati. Men det ligger ändå någonting rent generellt i det. Mm. Alltså, du måste ha en viss intelligens för att överhuvudtaget bry dig om hur andra människor har det.
Jag förstår hur du menar, men det är också så när jag snabbt tänker på det att det är precis som du säger också säger att det finns fler komponenter i det än bara IQ. Mm. Det kan vara en faktor som gör att du kan känna mer empati, men ja, punkt på punkt.
Ja.
Men det är en lång diskussion. Men du...
Får jag bara säga att nu har vi ytterligare bevis för att jag hade rätt om det här med julmusiken och du hade fel. Johan Hakelius har ju skrivit en krönika och då nämner han då att den här larmrapporten som kom från Handelsanställdas förbund om att deras medlemmar torteras genom att behöva arbeta i julmusik flera veckor per år. Larmrapporten, skriver han, som kom för en månad sedan, visade visserligen att dubbelt så många, 45%, uppskattade julmusiken jämfört med de 24% som upplever negativa arbetsmiljöproblem på grund av musiken. Det är också, det hade de ju inte ens med när de skrev om det första gången.
Nej, nej. Men det vet du ju hur det funkar journalistiskt där. Att det är ju den negativa nyheten naturligtvis som är det intressanta. Larmet och Ja. Men det jag skulle säga var att detta betyder inte att jag hade helt fel, därför att jag har läst andra undersökningar som visar att butikspersonal kan må hemskt dåligt av upprepande musik, vad heter det? Musik som repetitiv ljud. Så det gäller alltså inte bara julmusik, de studier man har gjort, utan det har visat sig att det var ju det jag sa till om det här med gatumusikanterna.
Jo,
det är bland annat därför de inte får stå på samma ställe timme ut och timme in, därför att man blir tokig när man har hört panflöjt i 3 timmar.
Ja, jo, jag förstår det. Du, sen, vi ska snart komma in på veckans snackis, men jag vill bara säga så här, jag har fått ett meddelande från en god vän i Stettin i Polen.
Mm.
Som han vill gärna hjälpa skåningar, ja, svenskar överhuvudtaget, men det är ju vi skåningar som bor närmast Polen, att få billigare tandvård. Det är nämligen så att de har alldeles utmärkta, fantastiska tandläkarkliniker än vad som finns i Sverige. Och man kan spara upp till hälften av kostnaderna för tandvård. Och vi vet ju hur många svenskar det är som inte har råd att gå till tandläkaren. Så därför så skulle jag vilja uppmana lyssnarna. Är detta någonting som ni är intresserade av? För då kommer du och jag att engagera oss lite grann i det här.
Mm.
Så skriv kommentarer, mejla till oss eller på annat sätt förmedla om ni skulle tycka det. Och för det är tydligen så här, förstår du Maria, att man kan alltså få betalt från Försäkringskassan för tandvårdskostnader utomlands inom EU.
Mm. Mm.
Och det kostar inte särskilt mycket att åka dit. För knappt 2000 kronor får man färja, buss, lägenhet, tandläkarundersökning med röntgenbild samt ett kostnadsförslag om man nu behöver byta ut tänder och sånt.
Ursäkta, så Försäkringskassan betalar tandvård i andra EU-länder men inte i Sverige?
Ja, jo, men vi har ju ett visst rabattsystem, även om det är väldigt klent liksom. Så att det är
Ja, men du
samma rabattsystem antar jag.
Ja, men du menar att
Och
det
sen
är så
är det
pass
ju då
mycket
så mycket.
billigare då?
Ja, ja, ja.
Ja,
Så att ni kan väl säga om ni tycker det här är en kul idé för ett, ja, så går vi vidare i så fall.
Absolut. Du, nu ska vi gå vidare, inte riktigt igen till veckans snackis, utan vi ska först, så ska du göra lite avbön för din, ja, det där fruktansvärda snesteget som du gjorde förra veckan när du satt och svamlade om att du skulle rösta på SD, vilket har upprört lyssnarskaran storligen.
Ja, jag tror ju inte det har upprört alla. Vi har ju väldigt många lyssnare som faktiskt röstar på SD och som menar att det är det enda rimliga alternativet just nu. Men det var väl lite in the spur of the moment som jag sa det, att med tanke på att det gick så dåligt för AFS, det vill säga att tiden är inte ännu mogen för dem, det var så jag menade, så är det kanske så att om vi får ett nyval, vilket jag inte tror så särskilt mycket på, men om vi skulle få det, då är det kanske ändå bättre att vi lägger våra röster på Sverigedemokraterna. Men sen så har det ju hänt saker efter det, bland annat uteslutningen av Toralf Alfsson.
Hade inte det redan hänt?
Jo, det hade det nog, men jag har funderat mer på det. Framför allt så läste jag en krönika av Björn Björkqvist i Svegot, som har rubriken "Ska Sverigedemokraterna styra Sverige som de styr sitt parti?" Ja, och
Det vill säga som någon slags Stasi-organisation där de utesluter folk som råkar sig i flasklock.
ja,
Hallå?
och det är ju väldigt obehagligt med tanke på att det är ju just det vi reagerar så mycket mot när det gäller Sverige, värdegrunds-Sverige. Att så många människor blir persona non grata. Man får inte möjlighet att delta någonstans och man är helt utmobbad och man jagas och man förföljs. Ska de, alltså de är ju redan likadana, fast det är bara det att det är lite annan twist på det.
Alltså det där är en lite, tror jag, en mer komplicerad diskussion än att bara säga de är idioter, det är Stasi, Mattias Karlsson är inte klok och han samarbetar med Expo och allt vad det nu är. Det finns de komponenterna i det också. Det finns en enorm toppstyrning inom SD, det är jag fullständigt övertygad om. Men man ska också komma ihåg att det där är en balansgång för dem. Till skillnad från AFS som liksom har haft den profilen att vi gör vad vi vill, säger vad vi vill och vi skiter i vilket. Ingen ska komma här och säga till oss att vi ska ta avstånd hitan och ditan. Det gör vi precis som vi vill. Så har SD försökt steppdansa mellan minorna. Och jag tror inte att de hade legat runt där de väl ligger idag, kanske runt 20%. Det hade de ju inte gjort om de inte hade gjort det.
Alltså det vet vi ju inte och det får vi aldrig veta. Det är faktiskt så att visst, man kan säga att de har växt sedan de bestämde för sig för nolltolerans mot rasism och de började kasta ut en den ena en den andra. Men samtidigt så vet vi inte vad som hade hänt om de hade stått på sig. De hade kanske varit ännu större. Vi hade kanske redan haft en SD-stödd regering. Det lär vi aldrig få veta.
Nej, men vänta nu här. Nu måste jag avbryta det här. Tänk nu på vår medarbetare Carl Lundströms senaste låda. Det var väl den senaste anständighetsakrobaterna eller vad den näst senaste. Där han pratar om alltså anständighetsakrobaterna är de här människorna som ständigt väldigt ängsligt ser sig om över axeln och vill hålla rent, ta avstånd från extremism, är jättekänsliga för liksom minsta lilla om någon säger någonting plumpt och ja, du vet, använder N-ordet eller säger något negativt om judar eller du vet. Och Kalle Lundström är ju ganska kritisk kan man väl säga mot de här människorna och menar att de är jäkla töntar. Men jag håller med honom. Jag gillar inte heller det och det är ju den diskussionen du och jag har haft med Chang bland annat nu på sistone. Att man ska inte hålla på så. Vi ska inte hålla på så. Men tänk dig nu befolkningen i gemen. Går det att få med dem på Kasselstrand-attityden att fuck you, jag sätter upp judenäsa på tunnelbanan om jag känner för det?
Nej, men det tyckte de ju inte heller att man skulle sätta upp judenäsa på
tunnelbanan. Nej, men alltså det han menade var ju framförallt att det ska ni bara skita i för det tar vi internt, ungefär så. Den attityden. Alltså folk, man kunde riktigt känna hur ängsliga folk blev med en gång av hela den här grejen.
Jo, men så är det. Men någon måste gå först. Någon måste visa vägen. Därför att det är ju så att anledningen till att folk, jag tror många tycker att det är coolt att göra så. Och vi har ju inte blivit fullständigt idioter, varenda svensk. Men däremot så är de så rädda för vad som skulle hända om de själva gjorde det och de konsekvenser det får. Så man bara visar att man inte låter sig nedslås av det. Utan jag skiter väl i dig.
Jo,
jag har ett viktigt budskap här, va? Och därför är det så viktigt, eftersom nu SD har blivit som de har blivit, så är det så viktigt att AFS växer. Och jag är säker på att det finns en enorm potential för dem. Så att jag kommer, om det blir extraval, så kommer jag att fortsätta rösta på AFS. Det var det jag ville ha sagt.
Herregud, alla kan andas ut. Åh, tack gode Gud. Ja. Okej, när vi nu har fått detta extremt viktiga budskap förmedlat, ska vi då ge oss på själva grejen?
Ja, det ska vi göra. Och veckans snackis är ju då Sveriges Televisions undvikande av ordet halshuggning. Och ja, man kan säga så att alltså, Sveriges Television har ju hela tiden försökt att och tona ner den här händelsen. Där en dansk och en norsk tjej blev brutalt, visade sig också nu, våldtagna och halshuggna
I
Marocko. Först så var det liksom så här, det var bara, ja, rapporterades lite hastigt. Och om man jämför det med upprördheten över till exempel Alan Kurdi på stranden. Som fyllde liksom hela sändningar i veckovis. Och där man visade bilden på den här pojken. Så är det liksom, alltså det är någonting som är helt fel i detta. Varför rapporterar de inte? Det är trots allt skandinaviska kvinnor. De hade lika gärna kunnat vara svenskar.
Alltså, ja, absolut. Ja, typ. Chang gjorde en smart grej där. Han jämförde ju det här Trollhättan. Slakten Anton, vad han nu heter, som klädde ut sig till Darth Vader och gick runt på en skola i Trollhättan med ett svärd och hög ner folk. Och där fick man ju då, och det var väl mycket som pekade på att han hade så kallat högerextrema sympatier, vilket man gjorde ett extremt stort nummer av, hans, inte liksom att han skulle ha varit psykiskt instabil eller så, utan att ideologin då liksom
fick honom att göra det.
Precis.
Men det är aldrig så när det gäller muslimer. De drivs aldrig av sin ideologi / religion.
Nej, och precis. Alltså det här drivs ju in absurdum. Alltså den här önskan att dölja fakta kring islam, den kommer snart att tippa över i kontraproduktivitet för de politiskt korrekta. Och det har redan börjat nu med de här morden i Marocko. Folk är vansinniga på SVT för att de kallar de här brutala våldtäkterna och halshuggningarna för, vad var det de sa? De har karvat
knivskador.
I halsen. Knivskador.
Nej, knivskador.
Knivskador i halsen, på halsen.
Ja, och stickskador har de visst också stått.
Ja, det var ju det Marie Antoinette dog av också.
Ja.
Knivskador på halsen.
Ja, och det ser man ju på Twitter, inte minst hur många som hånar SVT med just bilder från franska revolutionen eller alltså teckningar från franska revolutionen. Och hoppsan, Marie Antoinette fick knivskador och dog. Så att det är nog som du säger att folk retar sig så in i, och har du lagt märke till det också, att nu så fort det hände att de fick sina pengar säkrade via den här tv-skatten som börjar gälla nu 1 januari, så har de blivit 1000 gånger värre.
Tror du att det finns ett sånt samband? Nu,
nu ska
vi kommunista loss här på riktigt.
Ja, därför, alltså inte så, utan att de har varit lite oroliga. För de har ju under en följd av år sett hur fler och fler vägrar att betala licensen. Och kanske känt att, oh, herregud, vi måste vara lite relevanta. Nu behöver de inte vara relevanta längre.
Men alltså det märkliga är ju, Ingrid, att de verkar på allvar vara kvar i 70-talet eller 80-talet, där det inte fanns internet och där det inte fanns alternativmedia och där det inte fanns, där du inte hade tillgång till utländska medier på samma sätt som du har idag. Och att de tror att de, alltså jag är helt häpen över att hur de inbillar sig att de skulle kunna få i sin lilla bubbla sitta där och kalla detta för knivskador utan att någon reagerar, därför att folk vet inte hur det gick till på riktigt.
Men nej, de är inte riktigt där. De har förstått att det faktiskt är så att folk ser en film där man ser halshuggning. Så vad gör de då? På julafton tror jag det var, så hade de ett inslag som handlade om att man kan åka i fängelse om man sprider filmen utan att tala om vad som fanns på filmen. Fortfarande inte nämna ordet halshuggning. Men då tar de in, alltså jag måste säga, ingen respekt kvar för den här Sven-Erik Ahlhem, den före detta åklagaren.
Nej,
alltså det är som att, du vet, vad man än vill att han ska säga så kan man ringa upp honom. Det säger ju folk som har jobbat ihop med honom att han hade två mobiltelefoner. Den ena var för pressen som han alltid svarade på. Och nu tror jag det är så. Du Sven-Erik, vi tänkte här att det här, det finns ju en ny lag här som säger den personliga integriteten och man kan få fängelse. Och vi vill att du ska säga bla 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 bla. Och då gör han det.
Jo, han är ju som en sån här docka som säger saker när man trycker på magen, du vet. Och samma saker. Det finns tre olika budskap där liksom som kommer ut alltid.
Nej, det är inte klokt. Och då gör de det. Alltså, det är så de försöker. De tror att de fortfarande kan skrämma folk. Och tyvärr kan de nu skrämma en del människor som tänker att nej, det är inte värt att titta på den filmen. För man kan kanske fängelse bara för att titta på filmen.
Jag tror de lyckades så därför att det framgick ganska snart, åtminstone för de som följde sociala medier, att de fick ju mothugg där då för den här tesen. Och folk som var juridiskt kunniga, och ja, man behöver inte vara mer kunnig än att man plockar fram lagtexten ju, där framgår det tydligt och klart att det här gäller inte avlidna människor.
Nej, exakt.
Förutom barn, för att då anses föräldrarna kunna orsakas ett sådant lidande att de kan vara målsägande, om man säger så. Men egentligen, den här lagen har ju då tillkommit för att förhindra spridning av till exempel våldtäktsfilmer.
Ja, eller inte ens våldtäkt. Det kan ju vara samlag, alltså, som man har ställt upp på frivilligt. Men...
ja.
Som han sen vill skämma ut den med.
Precis, och det har ju varit ett problem. Så där kan man ju förstå vad lagstiftaren har tänkt. Att aj då, det här måste vi försöka gripa in. Och framförallt unga människor har väl varit lite, jag ska man säga, lite vårdslösa med det här. Att de har filmat och låtit sig filmas i en massa situationer som sen kanske inte är så kul att det läggs upp på nätet.
Nej, men det hade varit betydligt bättre att man undervisade unga människor i personlig integritet än att man skapar en lag. Som man sen, ja, och sen kanske den lagen kommer användas alldeles utmärkt, vet jag. Men det var ju inte klokt att den drogs upp i det här sammanhanget. Och jag menar, vi har ju så konstiga lagar nu för tiden så att svenskar kan bli dömda för saker de har gjort utomlands trots att det är lagligt där. Men det är olagligt i Sverige, till exempel att köpa sex. Det är ju, alltså det går ju emot allt rättsmedvetande, menar jag. Men skulle man verkligen kunna, om vi nu säger att den här lagen hade varit tillämplig, skulle då, alltså utländska offer som har blivit mördade av utlänningar, skulle de kunna liksom, skulle den lagen då kunna appliceras på svenskar som har spritt filmen?
Om det nu inte var så att det här bestämmelsen med att det gäller inte döda målsäganden fanns, så förstår jag det som ungefär som att du laddar ner barnporr på nätet och den är inspelad i Thailand, säger vi, och så sprider du det i Sverige och du är svensk.
Jo,
då är det också olagligt.
Ja, jo, jag vet, men jag menar det här är ju jag tycker det verkar konstigt.
Ja, man kan fördjupa sig i de olika vindlingarna där, men hur som helst så har vi nu rätt ut en gång för alla att det är inte tillämpligt i det här fallet. Så ni behöver inte vara oroliga för det. Och Ingrid och jag har väl fått lite skit för att vi sa förra veckan att vi tyckte att man skulle titta på filmen. Det är naturligtvis upp till var och en om man känner att man orkar det. Och det är kanske inte, som jag tror att vi sa förra veckan också, lika nödvändigt om man redan är vaken.
Nej, det är det inte. Jag skulle vilja tvångsvisa filmen för alla riksdagspolitikerna och alla förståsigpåare och alla journalister. De skulle vara tvungna att se den. Och utan att hålla fingrarna för som jag gjorde. Jag såg ju bara minimalt liksom. Ja. Jag klart av den.
Jag har sett den ett par gånger tyvärr för att jag, i och med att vi har skrivit om den och pratat om den och så Ja, så var man så illa tvungen. Jag ville få det här bekräftat också med att hon ropar på mamma när hon får halsen av skuren. Och det gör hon. Så att, det hörde inte jag första gången nämligen. Så att,
nej, inte jag heller. Jag har inte pallat säga den en gång till. Men nej, men det är inte naturligtvis inte så att någon måste säga det. Den som redan förstår islams ondska och vad islam gör med människor, hur man gör dem till blodtörstiga robotar, behöver inte säga det. Men alla apologeterna, det är de som ska säga den. Men får jag bara säga nu, innan vi avslutar blocket om just SVT, så vill jag säga att istället då för att liksom verkligen visa hur fruktansvärt detta är, då skickar de ner Anna Hedenmos dotter Fanny Hedenmo, som tydligen nu är utrikesreporter på SVT. Det är ingen nepotism där, nej, absolut inte. Och då skriver hon ett reportage som har rubriken "Morden på de skandinaviska turisterna skakar Marocko". Så det är synd om marockanerna. Det är inte synd om danskarna eller norrmännen som har liksom drabbats för att en av deras land, utan det är marockanerna det är synd om.
Här kommer vi ju osökt in på någonting jätteintressant. Nästa delsegment i det här, den här diskussionen, nämligen Marocko. Vad är det för ställe och vad är det för människor? Och det har ju du, det är ju du lite av en expert på, som har åkt till Marocko i princip varje år sedan 1992.
Ja, det var väl några år jag inte åkte, men ibland har jag åkt 2 gånger, så att det är väldigt många gånger i alla fall jag har varit där.
Du har ju skrivit en, tycker jag, föredömligt tydlig, bra, välskriven, lång och förklarande artikel på ingridomaria.se med rubriken "Västvärldens naivitet blir vår död". Och den artikeln har ju, kan man säga, 2 ben. Dels handlar det om det här som faktiskt är, vad ska man säga, grundorsaken till att de här 2 flickorna blev mördade är västvärldens naivitet och ovilja att ta till sig vad islam är för någonting och hur det fungerar. Och sen berättar du också en del om Marocko. Och jag tänkte, du kunde väl säga någonting här också om vad vill du att folk ska veta om Marocko? Som de kanske inte vet.
Ja, alltså det är inte, man får inte med allting i en sån där artikel. Nu får inte jag fram den här. Jag vet inte om sidan, om det är något trassel med sidan. Den bara står och blinkar. Men hur som helst, jag kommer väl ihåg den. Jag vill ändå säga så här. Marocko är ett av de bästa muslimska länderna. Det bästa jag känner till i alla fall. Därför att det är inte så vansinnigt genomsyrat av islam. Men det är ett islamskt land. Och man kan bli lite lurad av att där finns ju restauranger som serverar vin och sprit, och man kan köpa vin och sprit i de flesta livsmedelsaffärer, och det är gott om marockaner som super som svin alltså.
Ja. Är det ingen som är på dem om det då, eller?
Nej, jag tycker inte det. Jag tror aldrig jag har sett någon polis som, det är klart om någon raglar omkring precis som här i Sverige liksom. Men det är
fast
inte så
under Ramadan. Papp.
Ja, nej, naturligtvis inte. Det är ju extra allvarligt. Och under Ramadan kan ju polisen gripa dig om du går på gatan och dricker vatten.
Det är så alltså.
Det är så.
Ja, okay.
Och det tror man ju inte riktigt som turist, och framförallt inte i Agadir där du vet, allting är så tillrättalagt för turister. Men jag har ju ändå märkt, alltså när jag åkte ner dit första gången 92, då var det absolut ovanligt med kvinnor som hade hijab i Agadir, turistorten. Men där bor ju naturligtvis massor, och den har ju växt också enormt på de här åren, den staden. Nu är det så att häromåret när jag var där nere med en god vän, så sa jag, har du tänkt på det hur många det numera är som har slöja? Nej, det är väl inte värre än innan. Jo, sa jag. Det är fler som har den som inte har den nu. Och när jag började åka hit var det ovanligt att man såg en kvinna med hijab. Och då satte vi oss i marknaden. De har en jättestor marknad där. Och så satte vi oss på ett café där och drack lite kaffe och te. Och så räknade vi 100 kvinnor som gick förbi. Jag räknade de som hade och han räknade de som inte hade. Och jag vann. Jag tror det var 70-30.
Från
70% hade. Från att det var...
Man såg inte en kotte som hade...
Nej, alltså möjligtvis gamla tanter. Eller när man åkte ut på landet eller så, då hade ju framförallt de äldre tanterna det. Men nu har det, så att det pågår även en re-islamisering av Marocko.
Och du berättade ju att personalen på ert hotell där ni brukar bo, den kvinnliga personalen, de har aldrig slöja när de jobbar. Ja. Och västerlänningarna ligger väl, antar jag, runt poolen i bikini och så i ordning. Liksom. Men däremot när de ska hem på kvällen så drar de på sig en slöja ofta numer.
Ja, ja.
Har du sett?
Ja, ja, så är det ju Fatima, vår favoritservitris som finns på bild också i artikeln. Ja. Hon är så otroligt rar och vi pratar, hon är inte så bra på engelska, hon är bättre på tyska, så det blir lite konstigt. Men vi lyckas ändå på något sätt att fråga, hur är det med det? Hur är det med familjen? Vi vet vad hennes son han liksom jobbar med och sådär. Och en dag så frågar vi henne vad man kunde köpa, inte hijaber, men sjalar, vet, sån här... Vad heter de? Såna här. Ja, strunt samma. Jag kommer till på pashmina-sjalar. De finns överallt, men de är ju jättedyra i de här turistbutikerna. Oh, jag tar med er till en marknad. Oj, oj, oj. Så bestämde vi någon dag. Hon skulle hämta oss utanför hotellet när hon slutade och sådär. Och så stod hon ute på gatan vid en bil. Jag kände inte igen henne, för då hade hon ju huckle på sig. Och det blev jättekonstigt, liksom, för vi har aldrig sett henne med det på ju.
Men du frågade inte om det?
Nej.
Känner att det var lite ofint. Nej, men för jag vet att du har sagt att det där är någonting man aldrig såg förr. Alltså för så sent som för 10 år sedan så var det inte en människa i Marocko som kvinnan som hade slöja. Men nu är det lite grann att för ens egen skull när man springer runt på stan så är det ganska bra att ha det. Men... Ja. En annan grej jag måste fråga dig om, det är ju så här att alltså, vi pratar om att Marocko är ändå bland de mest, om inte det mest rimliga muslimska landet. Och då finns det ändå en hel del saker som är ganska orimliga. Mm. Och det säger väl någonting om liksom problematiken kring islam. Att till och med om du försöker göra det bästa av situationen, om man säger så, som marokkanerna har försökt göra, så är det ändå finns det ändå en hel del i västerländska ögon problem.
Ja, men absolut. Och jag menar, det är ju det som, då har vi igen det här liksom, i den här Sveriges Televisionsartikeln av hon Fanny Hedenmo. Bredvid henne står hennes son, en man i 40-årsåldern. Han skakar på huvudet, citat: "Det här är inte islam. Jag hoppas att folk vet det. De har ingenting med islam att göra." Det är ju detta som är det stora felet. Det har allt med islam att göra.
Ja, men alltså här måste du ju berätta för våra lyssnare om hur väldigt många, åtminstone marokkaner, resonerar när du har diskuterat med dem. Vem var Mohammed? Hur är islam? Och så vidare. Vad säger de då?
Ja, alltså det var faktiskt en ganska nästan chockerande upplevelse för mig. För jag satt en gång på någon utservering tillsammans med ett helt gäng marokkaner. Sådana som jobbar på hotellet och deras kompisar och sådär. Och så pratade de om Daesh, IS, att de är så fruktansvärda och de förstör islams rykte och sådär. Och så tänkte jag, nej, nu kan jag inte hålla mig. Så då sa jag, ja, fast egentligen är det ju så här att de gör ju precis det som Mohammed gjorde. Så kan man säga att det inte är islam. Alltså jag försökte ändå vara lite finkänslig.
Ja.
Och då säger de så här, vad säger du? Mohammed gjorde aldrig någonting sånt. Jo, säger jag. Och så börjar jag räkna upp, liksom rabbla upp koranverser för dem och vad Mohammed gjorde. Och det blev en väldigt jobbig stämning, så att till sist fick jag lägga ner diskussionen. Men det jag förstod var, de vet inte vad Mohammed gjorde. De tror att Mohammed var en... Man säger det, han var den perfekta människan. Det heter något särskilt på arabiska som jag har glömt nu. Men han var ju den perfekta människan. Och det är varje muslims uppgift i livet att försöka efterapa Mohammed så gott det går. Men de vet inte att Mohammed var en kallblodig mördare som slaktade folk. Utan de tror att han var ungefär som Jesus.
Är det inte så att när du har berättat om, alltså bett om beskriva Mohammed, så har de beskrivit Jesus? Kan man säga.
Absolut, absolut. Och jag funderade mycket på det och så tänkte jag så här, är det bra eller dåligt att de tror att Mohammed var som Jesus? Ja, det svar som ligger närmast är att ja, men det är ju bra. För om de tror att Mohammed var som Jesus, då vill de vara goda, precis som Jesus. Då blir de mer som kristna. Å andra sidan, eftersom de tror att Mohammed, de är helt övertygade om att Mohammed var den perfekta människan. De tror att han var som Jesus. Så kommer det någon imam eller någon som har läst på och säger nej, du har helt fel. Mohammed gjorde så, han våldtog kvinnor, han slaktade judar, han slaktade kristna, han slaktade alla som kom i hans väg och högg huvudet av folk som hånade honom eller skrattade åt honom. Och han sa också att din uppgift som muslim är att hela världen ska lyda under sharia. Och du har levt på motsatt sätt. Du kommer att komma till helvetet. Då är det ju ett ögonblicksverk när den här muslimen börjar tänka, men herregud, helvete, jag har haft helt fel. Jag måste göra någonting. Vad är det bästa att göra? Jo, om du vill vara säker på att du ska komma till paradiset och få den här 72 jungfrur, så ska du döda icke-muslimer. Det står alldeles tydligt i Koranen.
Och då är det ju så här, då kommer ju argumentet direkt från de som känner till islam, att men Ingrid, det står ju en massa fina saker i Koranen också.
Precis, som det här, det finns inget tvång i religionen. Och den som slår ihjäl en människa, den har slagit ihjäl hela mänskligheten. Då är det så här, det är två viktiga saker där. De här verserna som är så, den som har slagit ihjäl en människa, där har man låtit bli att säga att detta, alltså man tar inte med versen före och versen efter. För det är nämligen så att människor, dit räknas bara muslimer. Så den, exempelvis den jude eller kristen som slår ihjäl en muslim, han har dödat hela mänskligheten. Men muslimer har alltid rätt att döda icke-muslimer. Det finns ingen som helst straff för det.
Just det, och jag såg också någon, jag kan bara säga det snabbt, imam i något klipp igår som specificerade i vilka fall det är okej för muslimer att döda varandra. Och det var tre saker han drog upp nu och jag minns inte exakt vad det var, men det var, vi kan säga så här, de reglerna är också rätt så luftiga om man säger så. Du kan utvidga det till att betyda ganska mycket. Muslimer pratar ju ofta till exempel om jihad är ett försvarskrig för muslimerna. Det är någonting muslimerna tar till för att försvara sig själva och sin religion. Men vad menar de då med att de har blivit angripna? Det kan vara en sån sak som att någon har ritat en teckning. Det menar de med ett angrepp.
Visst. Och den andra saken är den så kallade abrogationen. Upphävandet. Då är det ju så att medan Mohammed bodde i Mekka när han hade ett 100-tal följare, då kunde han inte gå omkring och slakta folk. Då hade han ju blivit ihjälslagen direkt. Så då sa han att Gud skickar ner en vers. Han säger att det finns inget tvång i religionen och vi ska vara snälla mot varandra och sådär. Och sen när han då jagades ut från Mekka, när de blev trötta på att han klagade på deras gudar hela tiden.
Ja, så
var det. Då hade han börjat bli lite mopsigare och då drog han iväg till Medina och det var där han blev krigsherre. Det var då hela hans ondskefulla personlighet blommade ut och han insåg att det var hur lätt som helst att locka folk till sig genom att säga, om du konverterar till islam, då ska du få följa med på mina rövarstråts äventyr. Och vi slår ihjäl en massa människor och vi tar deras saker och jag behöver bara hälften av det medan du får då ta resten.
Plus Ingrid, glöm inte det bästa argumentet av man överhuvudtaget kan komma med, tror jag, för unga män. Du får ta sexslavar.
Ja.
Det var Mohammed själv som införde det. Och en intressant sak som jag tycker att folk ska veta om, det är att man säger ofta då att IS eller Daesh, som de kallar det i arabvärlden, att de är med, det är inte islam och de har misstolkat och de har vantolkat. Väldigt många av dem som har gått med i IS är skriftlärda, inte minst Abu Bakr al-Baghdadi själv, ledaren. Han har en doktors hatt i islamologi från universitetet i Bagdad.
Ja,
så yes. han vet nog vad som står i Koranen. Det är jag ganska övertygad om.
Ja, men exakt. Och det är ju det. Alltså att jag skrev den här artikeln berodde ju på att folk folk på Twitter inte förstår. Varför har du samma hemska syn på islam som IS? Därför att det är den korrekta. För att jag vet att de följer i Mohammeds fotspår. De gör exakt det som Allah påstås ha sagt till dem. Sen kan vi ju tycka att det är mycket bättre om vi stöttar de snälla muslimerna. Ja, men du kan inte. Då, snälla muslimer kallar sig inte muslimer. Har man förstått vad den här ideologin går ut på så kan man inte kalla sig det längre. Det är ju som att säga med alla de här alla tyskarna som trodde att Hitler var det bästa som hade hänt dem någonsin och så gick de med i partiet. Och så fortsätter de kalla sig nazister därför att men jag gillar det som var fint i det. Alltså det hade vi aldrig accepterat. Men när det gäller islam så ska vi acceptera att folk kallar sig muslimer fast de är precis som vi och de tror inte på det och de vill inte döda och så. Nej, men så kom då ihåg också hur livrädda de är för helvetet. Det är svårt för oss vänsterlänningar att förstå. För vi tror ju inte riktigt på det. Antingen tror vi att det händer ingenting när vi dör eller så tror vi att det finns liksom någon andra sida där vi ibland står till svars och ibland blir hyllade för vad vi har gjort. Och så får vi fundera över det vi har gjort och om vi sen får ett nytt liv så kan vi försöka bli bättre.
Du har intervjuat vår vän Mona Walter där om konvertiten. Och om just muslimers uppfattning av helvetet och det hon har att säga är ju fullständigt hårresande. Det får ju katolicismen att bara blekna.
Ja.
Den grymma påhittigheten, fantasin som man har använt här och vad som händer om man hamnar i helvetet.
Ja visst, och får jag bara komma tillbaka till det här, varför pratar jag om det här med Mecca och Medina? Jo, därför att när han då hade liksom befäst sina positioner som den där ökenpirat han var, då kom det helt andra verser från Allah. Då var det inte alls, det finns inget tvång och så, utan då var det liksom döda dem var helst ni påträffar dem och driv ut dem från varje plats. När ni möter dem som är otrogna så halshugg dem tills ni anställt ett blodbad bland dem. Slå dem i bojor och så vidare och så vidare och så vidare. Och då var det ju en del som sa, men vänta nu här Mohammed, alltså det här stämmer ju inte. För innan sa ju Allah så här till dig. Och nu säger han så här, vad är det som gäller? Och han kunde ju inte bara stryka de verserna eftersom Koranen är oskriven, har alltid funnits i himlen. Och bara droppa den ner i bits and pieces till Mohammed.
Ja.
Ja, då kunde han inte säga att det var fel, utan då fick han istället, det var då man hittade på den här abrogationen, alltså upphävandet. Och då är det så att verser som är skrivna senare än tidigare verser, det är de som gäller. De senare verserna upphäver de tidiga. Och då kan man säga så, jaha, men här har vi liksom kolon 257, det finns inget tvång i religionen. Och sen är det ju 187, den var ju tidiga. Nej, det är inte så Koranen är uppbyggd. Nej. Den är alltså inte uppbyggd i kronologisk ordning, så vilket nummer det är på en sura har ingenting med att göra med när den är skriven, utan man har bakat ihop den i olika kapitel, 9 olika kapitel, och de är indelade efter sin längd. Jag tror det är längsta kapitlet först och sista kapitlet. Så det är en enda röra och det är därför det inte går att läsa Koranen från perm till perm och begripa någonting. Utan för att du överhuvudtaget ska förstå det så behöver du en annan skrift som heter Tafsiren. Där du får gå in och titta, när är den här versen skriven? Är den abrogerad eller är det den som gäller? Och så vidare och så vidare. Det är meningen att det ska vara fullständigt omöjligt för en vanlig muslim att begripa det. Och för då är de nämligen helt i händerna på imamerna. Precis som de kristna prästerna innan man gav ut Bibeln på svenska till exempel. Så stod ju prästen och mässade på latin. Folk begrep ju ingenting och inte kunde de läsa själva heller. Och så ville ju prästerna ha det för de ville vara uttolkarna av religionen.
Man kan ju dock som en parentes bara infoga att där har du en av de, enligt mitt tycker jag i alla fall, allra viktigaste skillnaderna mellan islam och kristendom. Att ingen kristen har ju någonsin påstått att det är Gud som har skrivit Bibeln.
Nej.
Alla vet ju att det är evangelister och att det handlar om vittnesmål. Bibeln bygger på vittnesmål och mycket riktigt så har ju Bibeln också skrivits om och omtolkats och så vidare och gett upphov till en massa olika tolkningar till höger och vänster. Detta är nästan omöjligt vad det gäller islam, tyvärr. Det är därför jag skulle gärna vilja stötta de liksom reformerta krafterna inom islam, men det är, de kommer att få det tufft, alltså, såvida man inte släpper det här, den här tankefiguren med att Koranen är oskriven, allt det har funnits i himlen är Allahs exakta ord, inte en bokstav får ändras.
Ja, och sen är det också en annan sak som folk inte förstår. De säger så här, men det kan ju inte vara sant som du säger, Ingrid, det här med att det inte får tolkas. Det finns ju sunni och shia och de tolkar olika. Nej, det är inte så det fungerar. Alltså, man måste förstå vad Kairo-deklarationen är och man måste förstå Amman-budskapet. Kairo-deklarationen är alltså... I princip alla muslimska stater har skrivit under på det, och det ska då handla, sägs det, om mänskliga rättigheter inom islam. Och det kan mycket enkelt förklara så här. Det finns inga mänskliga rättigheter förutom de som finns i sharia. Och sharia är raka motsatsen till mänskliga rättigheter. Det finns ingen respekt för liv, respekt för yttrandefrihet och allt sånt. Det finns inte. Så att det är ju helt löjligt att man, alltså att ens prata om mänskliga rättigheter i muslimska länder. Det är Kairo-deklarationen som säger. Det har sunni skrivit under, det har shia skrivit under. Det är ingen skillnad där. Vad är då Amman-budskapet? Jo, det är en annan sån här deklaration som man skrev under, som förklarar vad är en muslim. Mm. Hur måste en muslim vara för att räknas som islam, som muslim? Och det är ju till exempel det att man måste följa sharia och att Allah är den som har liksom skapat Koranen, och det är en massa andra saker. Men alltså det som är skillnaden mellan sunni och shia, det är inte tolkningar av religionen. Det handlar om att de är förbannade på varandra. För att när Mohammed dog så ville sunni att han, Abu Bakr, skulle bli den nya kalifen. Men han var ju inte blodsläkt till Mohammed. Så de som sen blev shia...
Vad var det? Svåger? Eller?
Ja, någonting sånt. Ja. Och de andra ville att någon kusin eller morbror eller vad fasen det nu var skulle vara. Så att det var redan där splittrades. Och det har bara att göra med vem som skulle vara ledare. Mm. Sen har de ju utvecklas lite olika, men de är helt överens om vad är islam och vad är en muslim.
Ja, alltså det sa ju alltid Lars Edegård, vår gamla kollega, historikern och journalisten och författaren som vi jobbade med, som var extremt kunnig om islam, att alltså det snackas mycket om de olika inriktningarna om islam och bla bla. Menar han på. Alltså de är helt överens om 75-80% av allt. Mm. Och det de inte är överens om, det är egentligen bara finlir, så kallat. Mm. Alltså det är saker som inte har någon större betydelse.
Nej, så är det.
Hävdade ju han. Så att,
Men det stora problemet är att för att överhuvudtaget förstå de här sakerna så måste man lära sig om islam.
Mm.
Man och kan inte...
Ja, men jag förstår att det kan kännas tungt och tråkigt och men alltså ni måste tänka så här att alltså Ingrid och jag har hållit på med detta i nästan 10 år nu, så det är klart att vi kan väldigt mycket om detta utan till, och det behöver man behöver inte bara fördjupa sig så långt, men åtminstone de här grundläggande sakerna med Koranen, att den är oskriven, att den inte går att ändra på saker, att även om du som muslim inte vill efterleva vissa suror så har du inget val. Det är inte upp till dig, det är inte som kristendomen att man kan göra lite som man vill, utan det är liksom du som rättroende är ålagd vissa saker. Enda säkra sättet att undvika helvetet är att döda otrogna och så vidare och så vidare. Det finns några sådana liksom väldigt grundläggande punkter som man bör känna till och som man kan ha stor nytta av att veta när man pratar med politiskt korrekta bland annat, för man brukar oftast kunna brotta ner dem på ett par minuter eftersom de inte vet ett skit om islam.
Exakt, och jag kom just på här att för den som är ny i det här och vill lära sig på ett sätt som inte kräver universitetsstudier, så tycker jag man ska ladda ner boken Islam under slöjan av pseudonymen Nils Dacke. Den är lättskriven, och den finns som gratis nedladdningsbar, och jag lägger länken till den. Och han går igenom de här grundkunskaperna, och den är alltså man kan läsa den rakt upp och ner, men den blir också en uppslagsbok när man har glömt och när man men vad var det nu han sa om det här? Den är jättebra.
Finns Mohammeds flickor, Lars Hedegaards bok, som så föredömligt översattes till svenska av mig, finns det fortfarande som e-bok eller?
Jag vet inte du. Alltså den gavs ju ut som gratis e-bok.
Vi får undersöka detta. Vi lägger ett par länkar till detta för er som är intresserade. Och läs på hörni. Det är intressant också. Och det här är grejer som är jäkligt bra att kunna. I diskussioner framförallt med sådana vänsterblivna, politiskt korrekta. Jag menar, ja, det här är inte framförallt diskussioner man behöver ha med muslimer, utan med idiotiska vänsterblivna västerlänningar.
Ja, det är faktiskt ganska meningslöst att ha de diskussionerna med muslimer. Och så kommer alltid det liksom, ja, har du läst Koranen? Nej, kanske inte hela, men jag vet väldigt mycket om det. Ja, det hjälps inte. Eller, har du läst den på arabiska? Det måste man kunna om man ska förstå Koran. Alltså glöm det är bara trams. Ja. Det finns godkända översättningar till engelska. Men jag tycker inte det är så viktigt att läsa Koranen. Alltså det man ska veta det är de viktiga verserna. Och de får man i Nils Dackes bok.
Precis, och sen är det bra att känna till lite om Muhammed och hans liv. Vem han var. Att han var inte i närheten av någon Jesus, utan tvärtom så var han en väldigt extremt krigisk vad ska man säga, ökenpirat.
Ja, usch.
Du, vi har ju ett sista segment här också som jag tycker att vi bör hinna med innan vi önskar lyssnarna gott nytt år. Och det är ju det här med att inte nog med då den här situationen som vi beskriver nu, att den finns utomlands med en massa galna IS-anhängare som skär halsen av folk och så. Det är ju också så att vi har ett gäng sådana springande här i Sverige.
Ja. Vi kunde läsa helt nyligen då att Säpochefen berättade att de hade minsann avstyrt 2 stycken terrordåd. Ja, under 2018 då va? Men att han också säger att vi har ungefär 3000 personer som finns i extremistiska miljöer och varav de absolut flesta är de muslimer. Sen påstår de att det är vissa vänster- och högerextremister också. Men det vet vi alla att de farliga det är de muslimska terroristerna.
Ja, alltså vänster, de så kallade vänster- och högerextremisterna har ju inte för vana att liksom spränga barn i luften och sådana grejer trots allt. Det brukar inte vara deras mål i alla fall.
Nej, och inte hugga de huvudet av folk heller.
Nej, de gör ju inte det. Så att visst, det kan ju säkert finnas andra som är farliga, men alltså, jag tror nog att Säpo är rätt så medvetna om att det stora hotet kommer just från islamistiskt håll. Och han säger ju det att för att han får frågan i den här intervjun som vi länkar till att de har framgångsrikt inom citationstecken avvärjt 2 attacker under 2018. Men han vill inte tala i termer av framgång, utan han säger så här: jag tycker det är tragiskt att vi har den situation vi har.
Det
kan man ju lugnt säga.
Och varför har vi den situation vi har, käre Säpochef? Det säger han aldrig någonting om.
Han vill nog kanske behålla sitt jobb ett tag till, så att det säger han ju inte. Men ändå bra jobbat. Jag vet att vi har lite fåglar som brukar viska i dina öron och så om saker som inte är så intresserade, eller vad heter det, imponerade av skräpo.
Nej, exakt. Och jag sa ju förra veckan, tror jag, helt felaktigt när vi konstaterade att de här sostanterna ju inte har en aning om vilka som är hemvändare, men att Säpo har det. Men det fick jag backning på av en fågel som mycket upprört nästan visslade i örat på mig att det har de inte alls. Säpo har överhuvudtaget ingen koll. De letar på Facebook. Om någon skriver där, jag har varit i Syrien och slått. Ja, då vet de att den personen har varit där. Men för övrigt har de ingen som helst koll.
Nej, jag är inte jätteförvånad, men Jag kan på sätt och vis förstå varför de vill att folk ska tro det. För de vill väl inte att folk ska gripas av allmän panik. Så att,
Nej, men jag menar ju att lite panik hade gjort Sverige gott. Och jag frågade också då om en av mina fåglar kunde räkna lite på att, du vet, de snackar ju om det här med att det är 300 som har åkt iväg till Syrien.
Mm.
Och det där är ju helt fel alltså. Det är en sån siffra de säger för att det låter. Jag vet att danskarna kör med 150 och de är ungefär hälften så många invånare som Sverige. Så det är precis som att alla har kommit överens om att det är där det ska ligga.
Mm.
Men då räknade den här personen till mig, de som har åkt iväg för att kämpa för islam, skit i om det är Al-Qaida eller Islamiska staten, om de har åkt till Afghanistan, Irak, Syrien, Algeriet eller Kalifatet. Tidigare så har man pratat i interna kretsar om att det är mellan 8 och 1200, mm, inte 300. Nu är man uppe på 1000 till 1400. Antalet hardcore islamister som är villiga att ta till våld har man tidigare räknat 2200 till 4400. Det är nu 2350 till 5100 någonstans i det här rädet.
Yep.
Sen har du sympatisörer, man kan kalla dem hangarounds, som hjälper till med logistik och pengar och bostäder och så vidare. Tidigare, nej, man har inte haft någon tidigare siffra där, men nu räknar man med mellan 5 och 10 000. Och där i dessa siffror finns då inte mörkertal, utan det här är sånt man kan räkna på. Och om vi då räknar, alltså vi räknar högt då, så säger vi att det är 10 000 plus 5 000, det är 15 000 plus 1200. Det är alltså 16 17 000 människor i Sverige, oräknat mörkertalet, som på något sätt bistår till islamisk terrorism.
Jag menar, Inge, du och jag som har sett så mycket opinionsundersökningar gjorda bland muslimer vet ju detta sedan gammalt, att för det första så är det förskräckande många som sympatiserar,
ja,
med det som brukar betecknas som extrema åsikter.
Mm.
Alltså för det, vi pratar om att, alltså, de som är aktiva är ju kanske en mindre klick, men det finns väldigt många som är beredda att hjälpa dem,
ja,
och som framförallt aldrig skulle få för sig att hjälpa polisen och få fatt i dem, de som har utfört terrordåd och liknande. Mm. Och om vi säger då att, vad tror vi nu, att 1,5 miljard är muslimer på jorden, eller?
Ja, 1,2-1,3 brukar man väl snacka om.
Ja, om vi säger, okej, vi säger 1,2 miljarder. Om vi säger 10% av dem, 10% är ändå rätt lite, men då pratar vi om 120 miljoner.
Ja.
Och jag menar, okej, vi säger 1%, då är det 12 miljoner.
Mm.
Så man kan ju, alltså...
Ja, att det springer runt 12 miljoner terrorister som är beredda att när som helst döda otrogna.
Ja. Och det är ju inte någon orimlig tanke. Man brukar ofta tjata om det då i västvärlden. Liksom, att, åh, det är så få, de är så få. Det är bara en liten klick galningar. Okej, okay? Men om det nu är 1% av 1,2 miljarder. Så, som sagt, då är det ändå 12 miljoner människor vi pratar om.
Ja, de kan ta död på halva mänskligheten.
Ja.
Och sen är det så här att jag har ju en släkting som envisas med att säga att, ja men alltså, det är bara första generationen, andra, tredje, de blir precis som vi. Nu har det gjorts en undersökning i Danmark där man talar om tredje generationens invandrare. Och då kan man ju fråga sig, för då tredje generationens, de borde ju verkligen vara danskar då. Och många av dem har ju då gift sig med danskar. Så, ja, den ena föräldern är då dansk och den andra har föräldrar som kommer från Syrien, säger vi.
Mm.
Nej, det är inte så det fungerar. Det här så kallade utanförskapet, det självvalda utanförskapet, offermentaliteten, att vi räknas inte som riktiga danskar för att vi är muslimer och så, den blir värre. Den är värre i tredje generationen än den var i första generationen. Och de är inte på arbetsmarknaden till närmast, alltså de har lika dålig medverkan här som första generationens invandrare. De är mer muslimska och alltså det är bara, det går inte. Och en av förklaringarna, för de flesta gifter sig ju inte med danskar eller svenskar eller norrmän, utan de åker ju till föräldrarnas hemland och hämtar en partner. Så den här invandringen börjar ju om i varje generation. Och framförallt, de har ingen som helst lust att bli som vi. Det är ju det största problemet.
Mm. Ja, och mycket av förklaringen, alltså de psykologiska mekanismerna bakom det, kan man ju läsa i vår vän Nikolaj Sennels bok Helig vrede, som du och jag har översatt till svenska från danska. Ja. Där Nikolaj, som jobbade som psykolog på ett ungdomsfängelse i Köpenhamn under ett antal år, han har liksom gjort vissa observationer av hur de muslimska ungdomarna funkade rent psykologiskt, och det är oerhört intressant. Han har ju konstaterat att det här med hur de ser sig själva och hur de förklarar problem de har fått och så vidare, det är diametralt motsatt till hur västerlänningar resonerar. För de kommer alltid förklaringen utifrån. De är alltid drabbade av någonting. Det är alltid någon orättvisa som har drabbat dem. Det är alltid en extern orsak till att de har fått problem. Det är aldrig, vad har jag gjort för att medverka till att jag nu har fått problem? Aldrig, aldrig. Utan det är alltid, till och med, varför slog du ner den här människan? Ja, men om han hade varit mindre provocerande så hade jag inte behövt göra det.
Exakt. Vi lägger länken till den boken också, för den är också en väldigt, väldigt bra bok för att förstå islam och den muslimska mentaliteten. För de här människorna, de behöver inte vara minsta religiösa.
Inte alls, inte alls. Och det ska man komma ihåg också, att och Nikolaj förklarar det väldigt pedagogiskt i boken, att man måste skilja på liksom då, alltså kulturen islam, eller den muslimska kulturen om man säger så, och att man är djupt religiös. Du behöver inte vara både och för att liksom bete dig i enlighet med den muslimska kulturen.
Nej, nej, visst. Och den kulturen är ju naturligtvis väldigt präglad av just islam. Och islam har den, alltså ser sig själv som det absolut bästa, men det finns en massa idioter som inte förstår det, och de måste vi ha ihjäl.
Och notera då att Muhammed själv använde sig av detta som en taktik och strategi. Mm. Att de var missförstådda och förföljda och så vidare. Det var ju det som hände, hela den här grejen han lämnade Mecka, som du nämnde innan.
Mm.
Det var ju för att han påstod att muslimer, det var så synd om muslimer, och de var förföljda och de var, ja, det ena och det andra. Och det finns ju då andra historieskrivningar som menar på att så var det ju inte alls, utan det var ju bara det att han ville bestämma allting.
Mm. Ja, visst.
Men redan då hade han fattat att han kunde få med sig folk på den här offerbåten. Redan Muhammed själv förstod
att
det var en bra strategi.
Han var förutsägande. Du, nu måste vi ju helt enkelt avsluta detta, men jag måste få slänga in det här också med att det är överfullt i landets fängelser. Det var inte alls många år sedan nyheten var att det var tomt i fängelserna. Och man var lite bekymrad över att man hade byggt en massa nya jättestora anstalter, och det var alltså tomt överallt. Nu kom nyheten här då för inte så länge sedan att det är överfullt i landets fängelser. Nu handlar det inte om att du måste vänta kanske en månad eller två för att få sitta av ditt straff, utan det kan vara år vi talar om. Och vad händer då under tiden? De här människorna som redan vet att de ska i fängelse, de ska springa lösa. Ja, de går ju ännu fler brott. Och det här är någonting, detta är riktigt otäckt, Maria. Ett av problemen med detta, om nu polisen skulle bli mer effektiv, det vill säga ta fast fler brottslingar, så hänger inte rättssystemet med. Åklagare, domare, tingsrätter och allt det här. Och framförallt, det finns ingenstans att stoppa undan dem. Så det finns alltså inga incitament för rättsväsendet att rätta till det här. Utan vi kommer att få leva en lång tid framöver med ett samhälle fullt av livsfarliga människor.
Mm. Ja, det gör vi ju redan, och jag menar, det är tyvärr många som har blivit smärtsamt varse att skulle polisen mot förmodan ta av dem, så är det väldigt ofta så att det blir inga större konsekvenser för dem, utan de kan bara fortsätta med sin verksamhet i lugn och ro.
Mm.
Så att, ja.
Ja, nu blev det ju dystert. Det var inte många vita piller idag, du.
Nej, nej, tyvärr alltså. Och det blev ju väldigt mycket islam. Men alltså både du och jag kände väl att vi måste ta denna tjuren, islamtjuren vid hornen på något sätt. Nu när det här har hänt i Marocko som har gjort folk så upprörda, så ville vi komma med vår tagning som ändå kan lite grann om detta. Och du framförallt som kan saker om Marocko, så hade det varit konstigt att inte liksom...
Ja, nej men absolut. Och man kan ju också, om man vill, lyssna på vårt allra första Nyfiken på, som handlar just om skillnaderna mellan islam och kristendom.
Mm, kan vi också lägga en länk till. Så, men du, jag skulle vilja säga som så här att glöm inte nyårstian allihopa.
Just det, vad var nu det, Maria?
Jo, det var ju så här att vi uppmanar alla, och framförallt er som kanske inte brukar donera, att skänk en tia denna veckan. Skicka sms eller swisha eller gå på PayPal eller bankgiro och sätt in 10 kronor. Om alla av er gör det, det är ju omöjligt, det fattar vi också. Men vi vill gärna se hur många av er kan vi få att faktiskt bidra med 10 spänn. Tycker ni att den här podden var värd 10 spänn?
Det måste den väl vara.
Jag tycker ju det någonstans. Men, och så vill vi också då parentes sagt liksom, att ni som vill ge mer får ju självklart väldigt gärna göra det. Men vi tycker att det hade varit ett intressant experiment att se hur många av er kan vi få att donera 10 kronor.
Mm. Ja, det ska bli jättespännande. Jag kommer att hänga över Swish och alla de andra en hel vecka här nu för att se. Det ska bli jättekul. Ja, men då vill jag önska ett gott slut och ett gott nytt år.
Man får inte säga gott nytt år från det är nyårsafton, va? Eller hur är det?
Nej, det är, om man inte kommer att ses på nyårsafton så säger man ju det innan.
Ah, okej. Okay. Ja, men då säger vi gott nytt år, gott slut och god fortsättning.
Ja, det gör vi. Allt sammans på en gång. Puss och kram till alla.
Hej då.
Hej.
Nyhetsveckan med Ingrid och Maria.